Hej och välkomna till Bellum avsnitt 29. Och idag ska vi diskutera tävlingen Årets Nordman som har arrangerats rätt nyligen. Och med mig som vanligt har jag Martin Saxlind.
Tjena.
Och P.O. Johansson.
Hallå.
Och även vinnaren av Årets Nordman från nästa fem, Lukas Lindgren.
Hejsan.
Hej, och grattis till segern.
Grattis.
Ja, tack.
Ja, vi diskuterade i förra programmet lite grann om tävlingen och grenarna och sånt där. Och det blev ju lite omkastningar. Så jag tänkte väl att vi, innan vi går in på vilka grenar det blev och sådär, så kan vi väl gå en liten vända. Hur det kändes under tävlingen och om förberedelserna gick som de skulle. Martin, kan du börja? Mm.
Det jag gjorde i princip var väl att jag körde på gymmet som vanligt och tog rätt så bra vikter typ 2-3 veckor innan tävlingarna. Sen de sista 2 veckorna så började jag äta lite mindre, körde bara typ ägg och kyckling och grovmacka per dag liksom. Så jag åt lite mindre, gick ner i vikt, promenerade och sprang mer, körde mycket med viktväst och gick och sådär för att flytta liksom styrka till benen eller uthållighet liksom så man kan springa och sånt mer.
Ja, vad körde du för vikt på viktvästen då?
Tror jag höll mig på 15 kilo eller kanske, vad blir det? Kanske lite mer. Totalvikt är 30 kilo på den jag har, men det är lite väl tungt. Så jag tog bort nästan hälften, men kanske lite mindre än hälften. Så jag vet inte, 17 kanske något.
Ja, ja. Ja, det passar ju bra då till den ena grenen där som var stafett.
Jo.
Med sandsäck faktiskt. Gjorde det.
Men jag tycker det är lite svårt typ att så här promenera sig liksom stark, explosiv och så vidare. Så jag tror det är bra att köra med lite extra vikt så kroppen pallar extra belastning. Och jag tror det gick rätt så bra för i dragkampen så blev man ju neddragen i marken. Så blev det som en typ glidtackling i slow motion, men rätt så hårt. Och man fick ju rejält skrubbmärke på knät, men det gjorde inget. Det blev ingen skada eller så.
Nej.
Dragkamp är ju inte dömt.
Nej, det är ju en klassiker. Den har ju varit med varje år nästan. Har den. I olika varianter. Faktiskt.
Ja, den är ju väldigt bra av den anledningen också. Att det är så lätt för folk att förstå med och hänga med vad som händer.
Ja.
Så på det viset så blir det ju, ja, kan ju bli lättare för folk att heja på något sätt.
Ja. Du då, P.O., hur förberedde du dig inför speakerrollen?
Ja, det var lite som Saxlind direkt där då kanske. Det var det ju inte. Ja, det var inte så mycket förberedelse jag egentligen hade för det. Utan det var det mest att man gick igenom lite där med grenar och lite hur man skulle lägga upp ett och de bitarna då, va? När man skulle hoppa in och köta lite. Och det funkade rätt så bra egentligen, tycker jag väl. Man kunde väl varit på med lite där och kötat in emellanåt faktiskt. Men det blir väl lättare ju mer man håller på med det.
Ja, ja, ja. Så är det ju.
Ja. Hur har det varit med matlusten då? Har den kommit tillbaka?
Ja, det är ju det där med den här matlusten. Ja, lite faktiskt. Jag har kört rätt så mycket karré och grillat. Det har varit rätt så smidigt. Och har jag inte kunnat äta den när det har varit varmt då, så har jag liksom lagt det i kylen. Och sen har jag bara tagit fram ett och så har jag tagit bearnaise och så har liksom tagit köttet och doppat i sån dipp ungefär. Och så bara käkat, va. Det har gått rätt så okej ändå.
Kött
är ju kött. Ja, men det är ju gott. Kallt kött är ju väldigt gott, tycker jag. Det är nästan bättre än varmt ibland. Faktiskt.
Ja, det blir lite mindre matigt då, kanske mer som mellanmål typ om man äter kallt.
Ja, ungefär som att man kan ibland springa runt i kylen och käka pålägg halva dagen ibland, va? Det är väldigt smidigt så. Nej, så det har blivit lite bättre, men ja, jag behöver väl försöka äta lite mer. Annars så försvinner väl hela jag till slut. Men ja, lite bättre har det blivit. Lite mer kall mat. Det har gjort gott.
Ja. Du då, Lukas, hade du förberett dig på något speciellt vis eller körde du bara på som vanligt?
Jag körde på som vanligt. Jag har faktiskt haft lite sommaruppehåll och så med träningen. Så jag körde kampsport en månad innan årets Nordman. Och jag körde ett gympass 2 månader innan. Så det är det jag har kört i princip.
Vad sa du? Ett gympass 2 månader innan?
Ja, exakt. Och sen ett kampsportpass 1 månad innan. Så på de 2 månaderna innan tävlingen så har jag kört 2 pass totalt. Ett gympass och ett kampsportpass.
Det måste ha varit jävligt intensiva pass om de funkar så bra att du vann.
Nej, men alltså jag har behållit samma styrka. Det enda jag kände, alltså enda konsekvensen av att jag tränade så lite, det var att jag fick väldigt mycket träningsverk efter. Men rent kapacitetsmässigt så kanske jag var typ 90% av det jag var innan. 90-85%. Så jag kände mig helt okej ändå. Och sen desto närmare jag kom tävlingen, då tänkte jag lite så här att nej, men om jag kör ett pass nu då kommer jag bara slita ut mig. Så då höll jag mig bara, så fick årets Nordman bli träningspass istället.
Ja, ja, så du körde med det konceptet. Du satsade på verkligen 100% återhämtning.
Ja, då, exakt.
Man bilar sig på.
Ja, det funkar ju typ så.
Men har du inte kört någon kondition alls? Det måste du ha gjort.
Jag körde ju, alltså kampsportspasset jag körde 1 månad innan tävlingen, det var ju kondition. Då blev man ju svettig. Men efter det gjorde jag ingenting. Så jag vilade 1 månad innan årets Nordman.
Det där är ju nästan skryt liksom. Du behöver inte träna för att vinna. Nej, det är starkt.
Ja, nej, men alltså, har man ganska bra grundkondition och i årets grenar så var det ju mycket, mycket konditionsgrenar. Alltså inte kanske så mycket styrka som det var tidigare, men...
Och ingen våld.
Ja, precis.
Nästan.
Så. Och sen att man hamnar i ett ganska bra, hamnar i ett bra balanserat lag också, det gör ju också ganska mycket.
Mm. Jo, absolut.
Ja. Ja, jag försökte också vila mig i form, men det gick ju inte så bra. Jag vann ju inte, men jag kom ju 3, gjorde jag.
Får vila mer nästa år.
Ja, jag varit ju lite småsjuk här innan och gått omkring och hosta i flera veckor. Och sen stukade jag foten någon vecka innan här också, som var lite bekymmer, besteg någon berg. Och sen stukade foten på vägen ner, för det var så stenigt då. Gjorde jag. Men jag ska inte skylla på det egentligen.
Jo, det är klart du ska.
Ja. Första grejen var ju dragkamp. Och det är väl helt enkelt en klassisk dragkamp då, som där lagen fick möta varandra. Och sen, vi var ju 4 lag var vi, som ställde upp då. Det var 3 lag med 6 stycken i och 1 lag med 5 i. Var det.
Mm.
Och det var faktiskt väldigt jämna matcher var det, tyckte jag.
Jo, men det kan jag också tycka. En annan som stod och var åskådare och tittade hela tiden och kommenterade. Jag tyckte också det var väldigt jämnt tills det, vad ska man säga, det var väldigt jämnt tills det brast lite för ena, eller det blev någon liten felmarginal och så drog det över då, va. Men det var ju väldigt jämnt hela vägen, tycker jag.
Ja, och dragkamp är ju faktiskt lite teknik också, att hela laget ska vara samspelt liksom och sådär är det.
För jag tror jag fick det tipset av dig, Sjögren, där att man ska gå ner ett lågt, att man ska sjunka lite. Och man kände att det gjorde effekt när man väl kom ner lite mot backen så.
Ja.
Sen man kändes det också som att jag kommer ihåg någon runda på slutet. Alltså om man typ tänker sig i huvudet att det är som en benpress typ. Så att man får lite lutning på kroppen. Och så ser man bara så att man benpressar marken bortåt. Då klickade det lite också. Då kändes det lite lättare att ta i så. Ja. Tyckte jag i alla fall.
Jo, men precis. Ja, dragkamp är roligt faktiskt. Det är en bra gren att ha med.
Ja, och det kommer vi fortsätta ha med.
Ja, ja, definitivt. Mm. Och egentligen skulle det ju vara riktig rugby och brottning då, men det var ju där vi var och spelade eller tävlade då var ju väldigt grusigt och lite glas och sånt här på marken där. Så vi bytte ut rugby mot blixtboll då, en finsk variant av rugby, och släggkastning. Och släggkastning var ju gren nummer två var det väl?
Ja.
Ja, och det gick helt enkelt ut på att det lag som hade den sammanlagda kastlängden vann. Helt enkelt.
Och där var det väldigt jämnt kan jag säga. Jag som kollade också på alla resultaten, va?
Ja.
Och det vet ju även just det ena laget där hade ju lite otur och fick en diskning, diskvalificerad där, ett övertramp där också.
Ja.
Annars hade det kanske, hade det eventuellt gått förbi där, men det var väldigt jämnt faktiskt. Det skiljer inte många meter emellan. Båda typ så här 6 meter och sånt, va?
Ja.
Det var ju också kul både att köra grenen och titta på den, för det var ju olika teknik på alla som kastade och sådär, och rätt så olika hur folk presterade. Även om lagen.
Jag tror väl officiellt kastar väl Gudmarsson längst, tror jag.
Det vore kanske.
Just det. Ja, jag förmår det. Men som dragkampen vann ju mitt, och jag var ju med i samma lag som Lukas då, men jag och Lukas och vårt lag vann ju dragkampen och även släggkastningen. Gjorde vi. Och sen blev det ju stafett då med sandsäck, eller egentligen ska man inte kalla det stafett eller, men för lagen sprang inte mot varandra samtidigt, utan laget, hela laget skulle springa då vid sträcka med en sandsäck som vägde 15 kilo. Och sen det lag som hade den snabbaste tiden vann.
Jo, det var ju stafett på så sätt att man lämnar säcken med personerna i laget.
Ja, men precis. Och där blev det ju faktiskt extremt jämnt. Det var två lag som hamnade på exakt samma tid, ner på hundradelen.
Ja, det tyckte jag var rätt fascinerande. Ja. Det är ju rätt så otippat ändå faktiskt.
Ja,
väldigt.
Och där blev det ju en löpning då med en person då, mitt och Lukas lag mot ett annat lag. Och vi hade ju spanjoren med i vårat lag, och han fick springa med sandsäcken för oss då. Fick han, det gjorde han ju bra.
Mm.
Så vi vann ju den grenen också.
Jajamän.
Gjorde vi. Och jag tänkte ju faktiskt när vi planerade det här, så tänkte jag så här, hur stor sandsäck ska man ta och sådär, men 15 kilo var faktiskt ganska bra vikt var det. Det skulle inte vara för tungt heller. Alla skulle kunna springa med den och sådär. Det blir ju ganska stor procentuell vikt om man är lätt. Om man springer med 15 kilo.
Ja, visst. Ja. Jag menar, har du en gubbe på 70 kilo han springer på med 15, så är det samma på en gubbe på 110 om man säger så.
Nej, precis.
Sen, det var lite olika tekniker där med på hur folk sprang. Någon körde ju lite som en ryggsäck nästan, och någon hade den mer eller mindre under armen. Så det, ja, det var lite kul att se. Funkade ungefär lika bra för de flesta skulle jag säga. Det är bara att man valde det greppet som man tyckte passade en bäst själv.
Det hade nog också lite att göra med typ hur folk lämnade över. För jag tänkte ta den på ena axeln men fick den på andra, så då körde jag på den landade på typ.
Ja, just det.
Och jag trodde också på det här med att springa med den på en axel så att man kan pendla med den fria handen då.
Ja, precis. Så gjorde jag då. Gjorde jag.
Men är man lättare kanske det är tungt att ha den på en axel. Och det blir ju lite obalanserat.
Ja, det blir det.
Men det var ju en kort sträcka liksom, så det kändes som att man får ta det så och bara ge hjärnet.
Det var riktigt.
Ja. Han var ju ganska bra form med spanjoren som var med oss. Han gjorde ju bra ifrån sig alla grenar gjorde. Hela laget gjorde bra ifrån sig, men
jo, särskilt med tanke på att han inte kunde svenska, då var det ju bra att hänga med och följa regler och så.
Ja.
Ja, faktiskt.
Och en välintegrerad tillfällig invandrare.
Ja, precis.
Ja.
Skötsam.
Ja. Sen sista grenen var ju blixtboll. Var det. Och det är ju också en gren som jag tycker är rolig att utöva. Ännu roligare om det hade varit rugby. För då får man ju lite fördel av att man är lite stor och sådär.
Och det är lite så här konstigt det här med klapp på ryggen och släppa bollen. Och det är lite svårt att följa och lite...
Ja. Ja, alltså det var väl, ska man vara lite självkritisk så skulle man ju kanske vara lite mer tydlig med reglerna där liksom, så folk har förstått det lite bättre. I vissa lägen så hade ju knappt folk kunnat tagit bollen, så var folk där liksom och så klappa på ryggen ungefär som att man hade bollen redan. Så det blev lite missförstånd och sådär.
Sen tror jag det är lite som Lukas var inne på i Mer än ord faktiskt, att det är väldigt så här, ska man säga, kontraintuitivt svårt att förstå att man inte får passa bollen framåt genom kast. Man vill instinktivt göra så, även om man vet att regeln säger att man inte får det. Så
ja,
blir
ja,
det lätt
ja.
Att man gör så.
Ja, precis.
Så det är svårt att få igång ett bra spel. Man måste sparka bollen framåt och rugbyboll är rätt så svår att sparka jätterakt.
Ja, och sen gjorde vi planen lite för lite.
Mm.
Så då, alltså, egentligen skulle det vara ganska mer öppet, större plan, öppna ytor liksom, om man ska kunna spela blixtboll på det sättet som det var tänkt.
Det hade blivit mer mål och så då?
Ja, för nu blev det lite grann att det spelar ingen roll vart du sprang, så hade du en på det direkt och då blir det ju svårt liksom. Ja, hade man haft en större plan så hade det blivit mycket öppnare spel helt enkelt.
På andra sidan hade man blivit tröttare av allt springande då också.
Ja, ja. Men det, tanken var ju lite grann att vi körde den ordningen vi körde just för att man skulle bli så trött som möjligt inför finalgrenen.
Mm.
Så man tröttade ut lite grann. Och det var ju faktiskt lite uppförsbacke också där vi... Inte så vi spelar rugby då, men åt andra hållet när vi sprang med sandsäcken och det här.
Mm.
Och ja.
Och det påverkar mycket, det gör det.
Ja, det kan jag villigt erkänna att det gjorde. Det börjar, ja, om vi nu ska gå in på finalgrenen där då, men jag vet inte om Lukas har någonting han vill tillägga till grenarna.
Nej, det var just det, typ att om man hade haft planen dubbelt så bred, då hade man ju kunnat fått de här scenarierna där folk som är atletiska kan springa för en touchdown. Stå vid halva plan, senöppning och bara springa och kunna liksom finta folk och så. För nu kändes det som att folk hade viljan att liksom göra sådana här rejäla rusher och kunna finta och så, men det gick typ inte. Hade man haft en dubbelt så stor plan, då hade de som verkligen haft kapaciteten kunna gjort rejält snygga springningar och så.
Ja, eller om det var rugbyregler man fick springa igenom folk.
Ja, nej, men exakt. Och så här, tackla folk och hoppa på grejer. Ja. Nej, men sen man var ju svettig efter blixtbollen där. Så när man gick in i finalen, alltså, då var man ju tröttare. Man var ju inte helt färsk.
Nej, och det var ju, vi körde ju 5 minuters matcher och matchen vi spelade mot Saxlins lag, då blev vi 0-0 där efter full tid, så vi skulle ju fortsätta Fortsatte jag köra första mål och vinner då. Gjorde det. Och det tog ett tag innan det blev några mål. Gjorde det.
Jo, men där vann vi faktiskt äntligen. Enda
ja, vi släppte det åt er.
Ja, det var bra att domaren dömde fel där faktiskt. Annars hade vi nog hållit på ett tag till.
Fel och fel. Jag kände ingenting på ryggen. Det vidhåller.
Okej.
Du kanske snodde min tröja.
Ja, egentligen.
Jag kände att du slog mig i huvudet, men jag kände inget tapp på ryggen.
Ja, det var mycket gnäll på dig, Svaxen, under rugbymatcherna där, eller blixtbollsmatcherna, så är det ju.
Vi vann ju.
Ja.
Ja, precis, det funkar uppenbarligen.
Ja. Nej, det är bra. Det var mycket vinnarskalla med, det är sånt är kul att se. Visa att man vill någonting, liksom.
Jo, man har spelat fotboll förut, så man vet ju att man ska prata med domaren.
Ja. Jo. Jo, jag är lika jag. Sen var det finalgren. Och genom åren har vi haft lite olika finalgrenar. Som förra året, då körde vi ju utslagsgrenar i finalen. Så det var tre grenar då, eller två grenar. Sen var det final mellan två stycken. Den här gången körde vi inte så, utan här körde vi alla mot alla i det vinnande laget direkt. Och finalgrenen gick ut på att man skulle springa upp till en kon och vända ner till startpositionen eller startpunkten då, och sen göra en armhävning upp, springa samma sträcka igen tillbaks, göra två armhävningar. Sen fortsatte det så här under en viss tid då. Och den som hade gjort flest varv på den där tiden vann helt enkelt.
Hur långt bort var konen? Var det runt 25 meter eller?
Nej, 30 meter satte den på.
Och lite uppförs.
Ja.
Ut åt ena hållet.
Ja.
Och det var väldigt kul grejen att kolla på. Jag stod vid konen där och det var liksom spännande. 5 minuter kändes väldigt lagomt också. Det är inte så att man så här kan hålla igen då och vinna på kondition och att de andra dör, utan man måste hålla lite tempo och få upp många varv. Samtidigt är det ett tag så det blir plågsamt och det var liksom kul att se.
Ja, det var det som var lite tanken också, att man inte ska kunna safea liksom på det sättet, så som du beskrev det. Var det.
Nej, man behövde liksom hålla ett högt och jämnt tempo, det var ju det Lukas gjorde.
Ja.
Och det var spännande för att det var flera som du och spanjoren där hängde ju på och var nära i många vänder. Sen började Lukas dra ifrån mot sista.
Alltså jag tror han föll av i typ rond 9-10 där.
Ja, för
där han fick 11 ronder och jag fick 12 tror jag.
Mm. Ja, jag kom en efter har jag för mig. En efter spanjoren alltså.
Men jag och spanjorerna, så vi sprang jämsides med varandra nästan hela.
Ja, det var länge alltså
det var som att vi var på samma löpsteg i princip.
Jo, men du höll ju koll på honom också. Jag såg ju det så här, i början höll du höll på att blicka på honom hela tiden. Och jag tänkte så här, fan, det är bättre att bara fokusera på
sig
och köra högt tempo. Men du verkade köra lite taktik där. Sen blev du trött och slutade titta på honom och så visste du inte ens att du vann.
Nej, men alltså jag typ visste att jag vann, men jag ville vill liksom inte det. Nej, alltså jag ville säga, jag var inte helt säker, men jag hade ju sprungit om honom, men
du
man
såg
var ju så
liksom
så
förvånad ut när det var klart, bara, hur gick det typ?
Jo, men jag fattade inte att det var över. Gjorde jag inte, men alltså det blev som ett, alltså det blev ett psykologiskt spel, för grejen var ju att min plan var ju bara springa längs med honom, för han höll ju ett bra tempo. Och jag tänkte så här, jag började ju springa rätt långsamt. Alltså jag började typ jogga. För jag ville inte liksom starta med att råspringa så. Så jag höll hans tempo. Jag följde efter hans tempo. Men sen om inte han hade fallit av där om 10, då hade jag ju behövt typ hålla hans tempo och sen göra en rush på slutet. Så det var därför det blev ett psykologiskt spel. För grejen är ju så att Om jag bara hade sprungit allt jag hade kunnat, då hade jag slitit ut mig på en gång. Mm. Så, och jag visste ju att alltså efter 2-3 ronder, då var det bara han och jag i täten. Så det var därför jag ställde, alltså jag tog platsen bredvid honom, för jag trodde han skulle komma långt då. Och då var det skönt att springa bredvid han, jag visste att det var vi två. Så då sprang jag bara längs med honom. Och sen när rond 10 kom där och han började fallera på armhävningarna. För det var ju där det är där det svek. Alltså springa där hade jag kunnat gjort hur länge som helst. Alltså jag skulle kunna springa fram och tillbaka sådär en timme typ. Men när armhävningen började svika för honom då liksom. Då var det som att en sten släppte. Och då när jag fick typ ett varv på honom. Då var det ju bara att fortsätta.
Ja, bra.
Ja, det var ju tur att du vann. Det hade varit lite pinsamt om det var en invandrare som blev årets nordman. även om han var en värdig tävlare och så hade det blivit konstigt. Det var många som så här var lite nervösa för det.
Jag var
årets sydeuropé.
Ja, han var lite kul så.
Men vi har inte nämnt vart han var ifrån förresten. Så han var från Spanien kanske jag sagt. Men vad heter gruppen då? Denivir europé eller?
Ja, precis. De var ju två stycken därifrån då, som var på besök. Var de? Han var ju ganska ung då, var han i 20-årsåldern.
Jo, han var ung, kort och vältränad.
Ja.
Jo, och det
man
där såg
att han kommer kunna springa bra jämfört med många. Ja, liksom. Det alltså, var ju vissa som var liksom äldre, så här Malvo och så, som man såg skulle ha det kämpigt.
Jag gav ju nästan upp på förhand, så jag förväntade mig inte att vinna. Så på så sätt var det ju skönt. För när när han började svika på sin armhävning, då tänkte jag bara, fy fan vad skönt. Jag trodde inte det skulle hända. Så då fick man ju typ ett lyckorus. För att jag var helt säker på att jag skulle förlora mot honom. Men det kändes rätt bra. Men det viktigaste var liksom att ta det lugnt så. Och verkligen försöka använda hela de 5 minuterna man hade.
Ja, det funkade ju uppenbarligen bra.
Jo, det var ju just armhävningarna. Jag kommer ihåg, jag tror jag räknade. Jag tror jag kom upp till 78 armhävningar. På de där 5 minuterna. Och jag tänkte, jag skulle precis börja med mina 13. Så det var ju armhävningen. Det var ju där det liksom, det var där kroppen förstördes. Löpningen var ju nästan lite typ återhämtning mellan armhävningarna. Nej, inte nästan, men typ.
Ja, precis. Nej, men det blir ju lätt så blir man trött och man ska göra sådana grejer som armhävningar eller som har varit innan, typ som burpees eller du vet, några sådana grejer, så blir det att orka. Men inte så blir det att då blir det ingen korrekt utförd och så blir det inte godkänd och så blir det jobbigt och så blir det ännu värre och så, ja, det blir som en ond spiral det där.
Ja. Nej, men jag tyckte faktiskt finalgrenen var bra på det sättet. Lite styrka och kondition och sådär. Jag tyckte dock tvärtom, som jag tyckte det var jobbigare med löpningen den här gången faktiskt. Jag brukar ha relativt lätt för löpning annars, men ja.
Du är inte 20 längre, Sjögren.
Nej, man skulle kunna skylla på det, men det vill jag inte göra.
Nej, det är bra det.
Vad är det för viktskillnad på dig och Lukas då?
Jag väger 86 nu typ. 86,
ja, 20 kilo då, ungefär. Ja.
Precis, släng på Lukas en viktväst på 20 kilo så får vi se hur kaxen är.
Ja, riktigt.
Ja. Nej, men jag tyckte finalgrenen var, vi fick till den bra faktiskt, fick vi. Så får vi väl köra bara styrkegrenar nästa år då.
Ja, vad bra.
Ja.
Värt att nämna ju också att nästa 5 har vunnit 3 år i rad nu.
Är det så viktigt egentligen?
Det tycker jag är rätt viktigt.
Ja, både du, jag, vem var det mer då?
Norling.
Ja, just det. Ja.
Vann mot typ Jerry i finalen.
Ja, precis.
2021.
Ja.
Ja.
Ja, och han har ju vunnit två gånger, Niklas.
När var det första gången han vann? Det måste ha varit länge sedan.
Jag skulle tro att det var kanske 15.
Okej, ja.
Eller något sånt.
Ja, du vet.
Ja. Undrar om inte nästa fyra har vunnit två gånger, eller?
Ja, vann Stefan en gång, va?
Ja, gjorde han. Och sen du då?
Så jag... Kan det ha varit någon till också, jag vet inte.
Ja, jag är osäker faktiskt. Nej, men jag tyckte vi fick till tävlingen. Det finns alltid förbättringspotential givetvis. Men jag tyckte vi fick till det bra. Det var mycket kondition i år. Det är bra.
Ja, och jag och alla varit nöjda i alla fall. Så det är inget att säga där.
Ja, jag ska ha revansch nästa år. Och få låta bli att klättra i berg innan.
Ja, man.
Ja, vill du kommentera den här händelsen i OS då, Saxlin?
Ja.
Det har blivit lite kontrovers runt en algerisk boxare där som... Ja, vi har ju diskuterat liknande grejer förut i Bellum. Det var ju... Det är ju ingen... Ingen man som har blivit en kvinna, utan som jag har förstått det så är det en, alltså det är en person med manliga kromosomer, men att den har kvinnliga könsorgan, som jag fattar det.
Mm.
Och tävlar då i kvinnoboxning.
Jo, alltså vi skrev ju till och med på Nordstrand att det var en transa för att vi fick för oss det, så vi fake newsade ju lite och fick ta ner den artikeln och rätta. Jag vet inte om de har lagt upp en korrigerad version, men det har man ju sett på sociala medier också. Det är många som har gått i den fällan och skriker att det här är en könsbytare och en man som spöar kvinnor, och ja, på sätt och vis kanske det är så, men det är, ja, man missar ju det finstilta då i alla fall, att personen har ju aldrig liksom varit en man rent fysiskt, men biologiskt är den ju lite tvetydig då.
Ja, precis. Och sen har väl han, hon, det. Jag vet inte riktigt vilket pronomen den vill använda.
Ja, den vill väl kalla sig kvinna, antar
jag. Ja, precis. Men att de varit avstängd faktiskt från VM för att de hade för höga testonivåer för att få tävla för bland kvinnor. Då.
Ja, den förlorade väl någon köns... Eller så här, klarade inte något könstest eller något sånt.
Nej, precis.
Mm.
Men
ja, och det som hände där i boxningsmatchen, jag vet inte om jag har sett hela. Det är ett klipp som sprids typ där det är en italiensk boxerska som liksom får en smäll och sen bara liksom ger upp helt. Men jag tror de körde i 46 sekunder eller något sånt, men jag har inte sett alla de sekunder, men man har ju sett den smällen och hon blev väl jättechockad av slaget typ och började grina efteråt och var sur. Och det kan man väl förstå att det känns orättvist då. Att det ett slag som de inte brukar.
Ja, varför ska hon ta en massa hjärnskador när hon ändå kommer förlora? Det är bara slöseri.
Mm. Dock, det var ju något bra inlägg på Twitter eller informativt som Sjögren länkade där. Och den här transan har ju gått 50 matcher, vunnit många liksom, 37 stycken. Men den har ju fått stryk 9 gånger och oavgjort 4. Så.
Ja.
Den går ju... slå liksom, men den har ju ändå fördelen av att vara väldigt maskulin och ha höga testnivåer.
Men hon är hon är född sån, om man ska säga så egentligen.
Ja.
Alltså det är genetiskt, ska vi kalla det defekt eller annorlunda?
Avvikande, ja.
Avvikande.
Men man ser ju på bilder också, jag hittade ju något annat inlägg som jag länkade i vår signalgrupp, det var av Jessica Stegruds SD-politiker, och hon Hon verkade ju antyda att det var en man och la upp bilder, och personen ser ju extremt manlig ut, och så går den och ser lite hård ut bredvid italienskan som grinar och är i chock typ. Och på den andra bilden ser det ut som en korthårig pojke typ.
Ja, jag tyckte det var jävligt manliga drag faktiskt. Bara.
Jo.
Men det sätter ju lite sin spets på det här liksom, som för sig gått ganska länge, där man ska liksom ska blanda ihop det här på något vis.
Jo, och det är många som typ så här reagerar definitivt, för de trodde att det är en trans, för att man är så van vid att de dyker upp överallt och förstör nu, så då trodde man att det var exakt det som hände här nu också, men det var kanske inte exakt det, men typ nästan och lite åt det hållet. Ja. På sätt och vis är det väl så här typ ofrånkomligt att maskulina kvinnor kommer typ dominera kvinnliga kampsportsgrenar, men då är frågan om det finns någon form av gräns för hur maskulin man kan vara, och om man har fel så här könskromosomer och grejer, då är man väl förmodligen över gränsen, då är man ju inte som alla andra kvinnor på det planet.
Nej, de får väl helt enkelt köra i Paralympic, som du sa förut när vi diskuterade det här.
Jo, alltså det är ju inte lika prestigefullt, men det är ju mest rimligt och rättvist för alla vanliga kvinnor.
Ja, nej, men så är det. Paralympics finns av en anledning.
Ja. Nej, vi får se. Det kommer väl bli någon följetong om det där, misstänker jag.
Ja, för det var inte final, så den ska väl säkert gå fler matcher då. Det blir väl säkert mer diskussioner.
Ja, jag undrar om det inte var kvartsfinal det där. Eller om det bara var första matchen kanske till och med.
Ja, för jag såg en annan match och då höll de på lite längre. Så den har gått. Jag tror den också var från OS. Jag försökte googla fram lite.
Ja.
Men den matchen såg ju mer jämn ut i alla fall. Den andra personen slog tillbaka rätt så mycket.
Ja, det verkar vara som... Ja, det är konstigt i alla fall.
Ja, det är rörigt, så kan vi säga.
Problematiskt.
Amen.
Ja. Nej, om inte ni har något annat att tillägga då.
Vi skulle kunna låta Lukas göra reklam för en grej som är på gång.
Ja, just det. Ja, Lukas, har du någonting på gång här?
Lukas ska lansera en podd.
Ja, nej, det är väl Nordisk Radio som ska lansera, men jag är programledare i alla fall i den då.
Hur man vinner årets Nordman.
Nej. Nej, så mycket tips kan jag inte göra. Nej, men den heter Radio Tuel i alla fall då. Och det är väl en pannordisk podd som det man kan säga är att den ska försöka marknadsföra liksom Norden. Och vara liksom ansiktet utåt för nationalsocialism i Norden, nordiska liksom värderingar och Norden överlag så. Saklen kanske kan nämna lite mer om den så, men där har vi ett pilotavsnitt och inspelat med folk från fyra av länderna då i alla fall.
Intressant. Det kommer nog upp i början av nästa vecka skulle jag tro. Ska klippas och sådär, men det var väldigt bra och första avsnitt jag har lyssnat på det och vad heter det? Förutom det du sa där så är det väl att vi vill få in kultur, historia och sådär lite. Lyfta fram det som är stort och fantastiskt med våra länder. Vara lite patriotiska, inte bara fokusera på det negativa, även om det kommer liksom diskuteras de stora aktuella politiska händelserna också.
Ja. Sant. Ska jag kolla in?
Så det blir en ganska generell podd då om oss och historia och sådär. Alltså ganska bred podd kan man säga.
Ja, den handlar liksom inte bara om motståndsrörelsen, utan det kommer vara en mindre del av det. Liksom. Vissa i podden är inte ens med i organisationen. Så.
Nej.
Men det, ja, det kommer vara folk från Finland. I första avsnittet är det Finland, Sverige, Norge, Danmark. Sen ska vi även ha med en islänning preliminärt, men han kunde inte den kvällen då vi var tvungna att spela in här. Men det kommer nog bli jävligt bra i alla fall. Första avsnittet var riktigt bra.
Ja, det låter intressant.
Ja, verkligen.
Kul med en ny podd.
Mm.
Ära. Ja, vi får tacka Lukas för att han ville vara med här i Bellum. Och grattis till segern än en gång.
Ja, tack så mycket.
Och tack för att du lyssnade och vi hörs framöver. Hej då.
Ha det bra.
Ha det gött.
Hej då. Yeah.